Temat för den här gudstjänsten är den gode heden. Och jag ska läsa evangelietexten, den kommer upp här på skärmarna också. Ifrån Johannes evangeliet kapitel 10, vers 1-10. Sannerligen jag säger er, den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens hede. För honom öppnar grindvakten och fåren hör hans röst. Och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han släppt ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan springer ifrån honom därför att de inte känner igen främmande röster. Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Och sen sa Jesus, sannerligen jag säger det, jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig ska bli räddad. Han ska gå in och han ska gå ut och han ska finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv och liv överflöd. Vi ber. Jesus, nu ber vi dig. Vi tror att du är här. Och att du vill någonting med våra liv. Och den här texten och den här liknelsen som du berättade för ganska många år sedan, tror vi också kan få säga någonting till oss idag, den här förmiddagen. Så Herre, jag ber att din heliga ande ska tala till oss var och en, oavsett vilken situation, oavsett vilken psykisk eller fysisk status vi befinner oss i, oavsett om vi upplever att vi är nära dig eller långt ifrån dig. Så ber vi dig att du ska tala med din ande. För du vill oss väl. Amen. Hur känner man igen Guds röst? Jesus säger att fåren känner igen hedens röst. Men tjuvens röst känner fåren inte igen. Jag tänkte jag skulle tala den här förmiddagen om att känna igen Guds röst. Att Gud faktiskt vill säga någonting, framförallt till vår omgivning. Kanske inte i första hand oss själva, utan människor som finns omkring oss. Hur lyssnar man och hur känner man igen Guds röst? Vi satt häromdagen, i veckan som gick här, satt vi på ett ungdomsrådsmöte. Vi har ju det i vår församling. Vi träffas en gång varannan månad, ungefär en gång i månaden. Och samtalar då om SMU, vår barn- och ungdomsorganisation här i kyrkan, ungdomsförening ska jag säga. Vi har ju söndagsskola och scouter och barnsång och tonår och så vidare och så vidare, barnkör. Och så när vi satt precis i det rummet som är där uppe, några av er kommer säkert sitta och fika i det rummet, ett rum där man kan sitta kanske 10-15 personer, vi var nog 5-6 stycken. Och det blir mycket snack. Ni som varit på sådana möten, det blir ju mycket snack. Det blir bra snack också såklart. Men det blir ju en del, man pratar och så vidare. Och så kommer man in på olika ämnen. Man följer ju själv en agenda, eller hur Henrik? Ja. Och sen så när det är slut, det var nog slut lite tidigare än vad vi brukar här i, var det i torsdags? Tisdags var det. Så skulle vi ju be. Och ni vet ju det, när man ber i en sån samling, då väntar man in att någon ska ta ton. Om inte då ordföranden säger, nu ber du. Så där satt vi 5 stycken och så väntade vi på att någon skulle ta ton. Och så helt plötsligt så hörde man ett ljud. Och det blev liksom tydligare och tydligare. Ju längre tid det var tyst. Det var ju klockan som gick och tickade. Och så bad vi och för alla våra barn och ungdomskedjor och så vidare. Och sen efteråt så sa vi det. Den klockan, går den, låter den så jämnt? Ja, förmodligen, för den gick ju rätt. Och jag tror det är så med Guds röst också. Gud talar till oss hela tiden. Gud vill oss väl hela tiden. Men det gäller att ibland stanna upp. Och kanske vara lite tyst. Och lyssna inåt. Så tror jag Gud vill tala till oss. Typ det där skulle jag vilja prata en stund om den här förmiddagen. Vi läste, eller Nils-Erik läste här i början, psalm 23. Mig skall ingenting fattas. Han låter mig vila. Han är med mig jämt. Och även om jag går i dödsskuggans dal så är jag med mig. Han är där hela tiden. Det fattas ingenting om jag följer honom. Och då har jag funderat kring det här temat och den här texten om Jesus som grinden. Stämmer det verkligen? Är det så att när man följer honom, han som ger liv och liv i överflöd, är det så att ingenting fattas mig? Allt är grönt, allt är perfekt. Är det liksom det som är summan av att lyssna inåt och lyssna till Guds röst? Att ingenting fattas mig? En så kallad framgångsteolog skulle nog säga ungefär någonting i stil med att ja, det ditt liv resulterar i hänger mycket på din tro. Tror du tillräckligt så kommer du att få ett framgångsrikt liv. Du kommer att få snälla barn. Och allting kommer att falla i din väg. Ingenting kommer att fattas dig. Och så vet vi att livet inte riktigt är så. För den som inte har en stark tro, den som har gått in i det där så kallade framgångsteologi-konceptet, upplever, om man inte är en stark människa, för jag tror det handlar väldigt mycket om det, att det håller inte. För då handlar det så oerhört mycket om mig själv. Och jag har ju ganska mycket komplex kanske. Och jag vet inte riktigt vem jag är. Och jag tror inte alls det är så Gud vill. Att vi ska se på oss själva. Att det hänger på vår tro. Ifall vi ska säga de där orden med rätta. Ingenting fattas mig. När han säger på ett annat ställe så är: om någon vill gå i mina spår, om någon vill följa mig, så ska han förneka sig själv varje dag och ta sitt kors och följa mig. Till den som vill rädda sitt liv ska mista det. Men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen men får betala med att mista sig själv? Vad är det egentligen Jesus talar om? Jo, att följa honom, tror jag, det handlar om att lägga den bräckliga tron, eller snarare sitt bräckliga liv, i Guds händer. Det handlar om att gå under skalet och säga: Gud, här ser du mitt liv. Du ser mina tillkortakommanden. Du ser där jag sviker mig själv. Du ser de gångerna när jag försöker vinna världen och jag egentligen mister mig själv. Gud, hjälp mig. Och det är det sårbara öppna mötet med Gud själv som det uppstår just ett möte, ett heligt möte. Om man pratar med människa och visar sig sårbar, eller ännu större, eller man ska säga, om man skulle gå ut, säg att man skulle gå ut i pressen och säga sig sårbar. Marcus Birro var i Kungsporten, som man nog kan se rätt över Vättern här. Han var där i torsdags. Jag är nästan helt säker på torsdags var det. Då sa han så här: att om jag visar mig sårbar i pressen, nu är inte jag alls en sådan människa och vill inte vara heller, viktigt att poängtera, för det var någon som trodde att jag ville det, jag vet inte, skitsamma, att det var därför jag träffade honom, menar jag. Men Marcus Birro, han sa så här: att när jag visar mig sårbar så får jag ganska ofta hugg. Men när jag är lite ytlig och så talar om att jag tjänar mycket pengar, då är det ungefär som människor inte bryr sig, för det är liksom världens spelregler. Men jag tror det är så att när två människor möts och man möts i sin sårbarhet, då uppstår det där riktiga mötet. För vi möts egentligen aldrig i vår duktighet. Alltså när vi möts, du och jag, och så ska vi försöka bräcka varandra att vi har vunnit världen, vi har lyckats, vi har klarat någonting, då blir det aldrig något riktigt möte. Men när vi börjar visa oss sårbara inför varandra, då uppstår det riktiga mötet. Jag har ju en del vigslar, några stycken, och det är jättekul att sitta ner med två stycken som älskar varandra, som går in med detta till 100%. Statistiken säger att ungefär 50% av alla som gift sig idag spricker äktenskapen. Men när man väl sitter i de där samtalen så är det, man vill gå all in, 100%. Det är aldrig någon som säger: jo, men vi vet ju också att statistiken säger 50%. Ingen. Alla känner och säger: yes, nu kör vi. Och i de där samtalen så får man försöka lyssna in hur de här människorna är. Och det är ju fantastiskt att få vara del i det. När man sedan ska välja bibeltexter, för det händer ju ibland att man vill läsa en bibeltext ganska ofta, så brukar jag ge de här föreslagna texterna, och då är det Ruts bok, så står det bland annat det här dit du går, går jag, döden, det enda stöden skiljer oss åt. Men så kommer den här texten som är på första plats, oavsett vilken ålder det här paret är som ska gifta sig, oavsett om de har kyrklig bakgrund, anknytning eller överhuvudtaget. Det är första Korintierbrevet 13. Och jag ska läsa vissa delar av det. Där är det, just det. Och ni känner igen det. Det står så här i vers 4. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam, inte uppblåst. Den är inte utmanande, den är inte självisk. Den brusar inte upp. Och kanske det finaste, den vill ingen något ont. Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den och allt uthärdar den. Ni har säkert hört de där orden om ni har varit på ett bröllop. Men verserna 1-3 som är innan, och verserna 8-13 som är efter, skulle jag också vilja läsa för er. Om jag talar, nu är det vers 1, om jag talar både människors och änglars språk, alltså om jag kan tala alla språken. Det finns ju rätt många språk i världen. I Sverige talar vi främst svenska, engelska. En del har väl läst tyska eller franska. Nu börjar spanskan smygas in. Tänk om du skulle kunna tala alla människors språk. Eller säg hälften då ungefär, så att det blir lite mer sådär, kanske lite någorlunda rimligt. Ja, men säg 10 då. Säg 5. Om du kan tala 5 människors språk. Och änglars språk. Det är ju någonting fint. Tungotal. Tänk om du kan säga saker som är direkt ifrån Gud. Och där människor bara häpnar. Tänk om du skulle kunna gå på stan och säga, men är du kristen? Och så säger du någonting bla 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 på änglarspråk. Och de faller ner. Det är ju rätt häftigt så, va? Så kommer det där kommatecknet. Men saknar kärlek är jag bara ekande brons. En skrällande symbol. Och så kan vi ta nästa lilla mening. För det är också rätt intressant. Om jag har profetisk gåva och känna alla hemligheterna, ha hela kunskapen. Jag skulle önska att man i våra församlingar mer fick fram den profetiska gåvan. Tänk om, för jag är helt övertygad om att vår församling och människorna, ni som sitter här, har den där gåvan. Att kunna lyssna in Guds röst och säga, jag tror att Gud upplever på ett ödmjukt sätt såklart. Jag tror att Gud vill säga det här. Jag är helt övertygad om att vi skulle kunna ha mer av det i vår församling. Och det andra där, känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Det är väl mer någonting, i alla fall kunskap. Det är väl någonting som man skulle kunna läsa sig till. Tänk att läsa Bibeln varje dag. Liksom alltså inte bara säga det, utan verkligen göra det 2 timmar varje dag. Och liksom kunna hela kunskapen så. Så kommer det där lilla kommat igen. Och om jag kan, om jag tror så kan flytta berg. Det är ju liksom ett steg till då. Flytta berget. Men saknar kärlek är jag ingenting. Det verkar som att kärleken är någon slags viktig del i den kristna tron. Och om vi ska ta nästa vers också. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag liksom hänger på Ria varje dag. Och hjälper människor jämt. Och låter mig bränna mig på bål. Jag liksom lever en martyr. Som en martyr. Men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Och så tar vi verserna 8. Som är efter det här som vi hör på bröllopen. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå. Tungotalet, det ska tystna. Kunskapen, den ska förgå. Vår kunskap är begränsad. Den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer ska det begränsade förgå. Och så säger Paulus som skriver detta. När jag var barn talade jag som ett barn. Förstod som ett barn. Tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Och så den sista versen som vi faktiskt också brukar ta med på vigseln. Men nu består tro, hopp och kärlek. Dessa tre. Och störst av den är kärleken. Vad är det Paulus talar om? När jag läser detta och i sammanhanget att Jesus är den gode herden, så ser jag att det finns en sak som består igenom hela livet. Och det är kärleken. Och kärleken, verkar det som, är det som tar oss till andra sidan den dagen vi går ur den här tiden. Jag träffade en man som, han var långt över pensionsåldern. Jag tror att han var drygt 80 år. Träffade jag i ett samtal för några år sedan. Och vi stod och pratade öppet, och så att det får jag säga vidare. Och då frågade jag honom, hur är det att bli gammal? Och då säger han så här. Eller först börjar han gråta. Och sen säger han så här. Du vet, John, när jag var ung, då frågade de efter mig. När jag var i medelåldern där, då hade jag hand om kyrkan, hade hand om bokningen. Jag fixade och donade och höll på. Men nu, när jag är gammal, så är det ingen som frågar efter mig. Tänk om de alla skulle veta om vilken erfarenhet jag har, vilken kunskap jag har. Och det är märkligt, jag funderar på det, det är märkligt att om det sker naturligt, om man får leva många år, så är det som att ju fler år man lever, desto mer kunskap får man. Desto mer erfarenhet får man. Men ju äldre man blir, så blir kroppen sämre. Minnet sviktar. Och så lämnar man liksom den här jorden. När man liksom egentligen borde kunna ge allt det där som man har varit med om till människor som kommer efter. Tänk om den där mannen som jag träffade för några år sedan kunde få vara min följeslagare. Han måste vara över 90 nu, om han fortfarande lever. Och kunna säga till mig, nej men du John, det här har jag varit med om en gång tidigare. Eller den här kunskapen har jag, eller vad det nu kan vara. Men vad är det, om man nu läser det här som Paulus talar om i första Korintherbrevet. Om åldrandet. Om att när jag var barn så talade jag som ett barn, tänkte som ett barn. När jag var vuxen så lade jag bort det barnsliga. Ännu ser vi en gåtfull spegelbild. Då ska vi se ansikte mot ansikte. Då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Jag tror att Gud älskar oss. Och det har jag ju sagt typ varje predikan. Så ni som är här och lyssnar på mig undrar, men ska han säga det igen? Jo, jag tror att Gud drivs av kärleken. Jag tror att när kroppen, titeln, allt det som vi har byggt upp rinner av oss, så är det kärleken som för oss in till hans eviga rike. När Missionsförbundet, som det hette innan det hette Missionskyrkan, bildades 1878, så var det några frågor man diskuterade. Waldenström, allt vad de nu hette, Ekman, det var missionsskolor, det var nattvårdssyn. Men en sån här fråga, det var försoningsläran. Alltså, vad egentligen, den är inte så het idag den potatisen, men då var den jättehet. Drivs Gud av en kärlek till människorna, eller är det så att Gud egentligen är vred eftersom att vi har syndat? Och genom Jesus så älskar Gud människan. Oavsett egentligen vad man kom fram till, så jag är helt övertygad om att Gud drivs av kärleken. Han drivs av kärleken till alla människor. Om det är så att vi tänker, aj, Gud tycker nog inte om mig. Han gillar mig nog inte riktigt 100. Han kanske tycker om mig lite grann, men inte så mycket, för att jag har gjort det här och det här och det här. Och jag är inte tillräcklig. Jag är inte en god kristen. Jag gör inte rätt för mig. Eller vad det nu kan vara. Så kan man ha 100 anledningar att hålla honom på avstånd. Men om man fokuserar på Guds godhet, att han faktiskt tycker om mig, han älskar mig, då kan man få en bild av att okej, om han älskar mig, om han älskar mig, om det är så att han drivs av kärleken till mig, då måste han ju vara hur skön som helst. Så tänker jag i alla fall. Om det är så att Gud drivs av kärleken, så måste han ju vara
hur skön som helst. Nu består tro, hopp och kärlek. Störst av dem är kärleken. Det är den som finns när vi föds. Jag tror att Gud älskar oss när vi föds. Det är den som är med oss under livet. Jag tror att Gud älskar oss när vi lever. Och det är den som för oss till andra sidan. Hur ska man då känna igen Guds röst? Det var den frågan jag ställde inledningsvis. Jo, jag tror det är första, om man ska ge några sådär konkreta saker, så är det att fokusera på Guds godhet. Gud vill mig väl. Gud vill mig väl. Han tycker om mig. Han är inte ute efter mig. Han tycker om mig. Det är det första. Att fokusera på Guds godhet. Om jag ber så här ibland. Ja, men Gud, du ser ju min vilja. Den ser ut så här. Och han skulle lyssna på det. Då tror jag ibland att det skulle bli ganska snett. För jag har inte så jättebra perspektiv på saker och ting. Men Gud som är helig och som älskar mig. Det får man också komma ihåg, att han är helig. Han vill mig väl. Det andra, det är att pröva den där tanken eller rösten. Stämma av den med någon som du har förtroende för. Ibland kan jag tänka så här att när jag får en tanke eller så där, att det här är nog inte bara från mig själv. Om jag hör den tanken av någon annan, så vet jag att ja, men då här, det här måste vara någonting. Det här är nog inte bara mig själv. Och det händer ibland. Och jag borde väl ha något bra exempel här nu, men jag har inte det. Jag minns dock när jag skulle konfirmera mig i missionskyrkan i Fiskebäck. Då var vi en 40 stycken ungefär. Och vi skulle då ta nattvarden. Och man skulle gå fram. Det var väl ungefär så här. Man skulle gå fram och sätta sig eller gå ner på knä. En halvcirkel så här. Jag tänkte så här. Nej, jag går inte fram när de andra. Det var nästan helt fullt. 35 stycken tror jag gick fram direkt. Så vi var några stycken som satt kvar. Och det fanns några platser längst ut på hörnet. Och det var några till som gick. Så, nej, men jag stannar nog kvar, tänkte jag. Kvar satt jag och två stycken till. Och när de andra hade gått fram och jag satt kvar med de här två tjejerna som det var, så vände de sig om till mig och sa: varför sitter du kvar? Ska inte du gå fram? Nej, men jag kan ju lika väl gå nästa gång. Det behöver ju inte. Det är väl inte så allvarligt att gå fram just nu. Jag kan väl gå fram sedan. Nej, men varför? Har du någon anledning? Har du tänkt igenom detta? Ska du inte ta nattvaran, eller varför? Då förstod jag sedan när jag samtalade med vår konfaledare att de här två tjejerna hade våndat så oerhört över nattvarden. Ska vi ta den eller ska vi inte ta den? Och de hade talat med sina föräldrar och de hade varit beredda på morgonen och säga så här till vår konfaledare att nej, vi konfirmerar oss inte, för vi vill inte stå där framme och ta emot nattvarden. Sen kan man ju fundera varför de inte ville det. Men efteråt så kommer då den här konfaledaren och säger: du, tack så mycket att du satt kvar. Berättade jag det för dig innan? Nej, du sa ingenting. Jag tänkte bara att det kan väl vara skönt att gå andra gången. Jag behöver inte gå just första gången. Och var jag medveten om att Gud talade igenom mig? Nej, inte speciellt. Det var väl först efteråt. Och jag tror att Gud vill oss väl. Alltså det är nog det summan jag vill få fram den här dagen. Att Gud vill oss väl. Han älskar oss och han vill oss väl. Och även ifall vi känner att nej, men nu måste jag ju komma i en speciell stämning här nu för att nu ska höra Guds röst. Så, då tror jag att Gud kan tala till oss när som helst. För då tror jag också att det är som Jesus sa i den här liknelsen. Som egentligen handlar ju om att han är den enda vägen. Alla de som har varit före honom och sagt att jag är Messias, den utvalde, har varit fel personer. Det är han som är den utvalde. Då tror jag att det är precis som han säger. Att fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. Det var det andra. Pröva rösten. Tredje. Det är det här att våga gå utanför sin bekvämlighetszon. Att våga testa någonting nytt. Att våga testa de där gränserna. Och se ifall det håller. Att säga så här till Gud: okej, Gud, nu har inte jag pratat med den här människan om vad det nu kan vara för någonting. Nu testar jag. Och det är bara du som vet var gränsen går. Jag kan inte sätta gränsen för dig. Jag kan inte säga att här är din gräns och den behöver du gå över där. För då är du utanför din bekvämlighetszon. Utan det är upp till dig. Det kan vara att samtala med en person. Det kan vara att göra någonting för dina grannar. Det kan vara att bjuda in Filip och Fredrik på tisdag till fjällstugan. Och när jag berättade det för min fru så sa hon: varför, John? Du kommer att bli överkörd. De kommer att snacka ner dig. Du kommer inte kunna vara kvar som pastor. Nej, så sa hon inte. Men det var liksom lite den. Men allvarligt talat, när de kommer hit till Jönköping, ska inte de få se en kyrka då? Ska inte de få komma hit och få träffa några kristna människor och prata om livet? Jag är hur nervös som helst. Men det kommer nog bli bra. Avslutningsvis. Gud har skapat dig till en kreativ varelse. Jobbar du med att uppfinna saker så vet du att du är kreativ. Du måste vara kreativ för att kunna göra saker med dina händer. Om du jobbar med människor så är du absolut en kreativ varelse. För du formar andra människor. Om du är lärare är du en kreativ varelse. Om du jobbar som sjuksköterska eller i vården, läkare eller vad det nu kan vara, är du en kreativ varelse. Jag tror att Gud vill att vi ska vara mer kreativa. Att vi faktiskt ska se att det finaste konstverket du och jag någonsin kommer att måla är våra liv. Det är det finaste konstverket du kommer att måla, ditt eget liv. Vad är det jag har försökt säga den här förmiddagen? Jo, det är att Gud vill dig väl. Att lyssna till Guds röst handlar, tror jag, om tre saker. Det finns säkert fler. Men det ena är att fokusera på hans godhet. Han vill mig väl. Det andra är att pröva den mot andra människor som du har förtroende för. Eller om du hör någon säga samma sak. Och det tredje, försök att se vad är min bekvämlighetszon. För det är bara du som kan säga var den är någonstans. Och så säger du så här till Gud: okej, Gud, kan vi få testa? Nu testar vi och går utanför den. Vi ska alldeles, eller nu, lyssna till en sång ifrån tjejerna här. Och efter det så kommer vi ha tillfälle att tända några ljus, om ni vill göra det, på er vänstra sida eller på väggen där. Och det ljuset skulle kunna vara en bön. Att du skulle vilja leva lite mer kreativt. Lite mer öppet för Guds röst i den situationen som du finns i. Men det kan ju också vara självklart för någonting speciellt, om du har något bönämne eller någonting annat. Så kan det där ljuset vara en symbol. Det kan vara en symbolisk handling att Guds ljus ska komma in i den här världen. Vi ber en bön. Jesus Kristus, tack att du vill oss väl. Tack att du älskar oss. Hjälp oss att inte bara förstå det i våra huvuden, utan hjälp oss också att förstå det i våra hjärtan och i vår kropp, att du vill oss väl. Amen.